This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej pappa, hur är läget?
Läget är alldeles utmärkt. Vi är lite trötta för att vi var i Berlin nu några dagar. Kom hem i natt.
Jaha. Ja, och du är också här mamma. Hej!
Hej!
Är det bra med dig då?
Ja.
Härligt. Idag så ska vi ju prata om Frankrikes historia, men innan vi börjar så tänkte jag att vi ska gå tillbaka till förra avsnittet, därför att efter att vi hade släppt det så fick vi jättemycket fina kommentarer på vår Facebook-sida. Gå gärna in och titta på den blå hästen söker man efter på Facebook. Och vi fick också några kommentarer, bland annat om Sparta. Pappa.
Mm. Det var lite förvirrat från min sida. Jag sa att Sparta var en krigarstat, och det var de. Men de ägnade sig mest åt att exercera och marschera och tuta trumpet och så. Visserligen så krigade de som alla stadsstater gjorde, men de var inte ute för att erövra världen. Däremot atenarna, de försökte ju erövra delar av nuvarande Turkiet. Och stred emot perserna och allt vad vi sa förut. Det var snarast de som var expansiva.
Ja, men vad bra. Då har vi rätt ut det här. Nu är det dags för Frankrike. När vi slutade förra avsnittet så slutade vi ju någonstans i folkvandringen. Men jag tänkte att vi kan ju ändå backa tillbaka bandet lite grann. För att om jag inte missminner mig så är det väl ändå i Frankrike som man har hittat massa grottmålningar och grejer?
Ja, fast det var ju mycket, mycket tidigare. Det hör ihop med det här resonemanget om Homo sapiens sapiens. Det var en Homo sapiens sapiens art eller släkt eller vad det kan vara som bodde uppenbarligen nere i Dordogne i södra Frankrike, Cro-Magnon. Människan kallades den. Och där har man hittat fantastiska grottmålningar som idag är en stor turistattraktion.
Mm. Och hur länge sedan är det då?
Ja, Cro-Magnon-människorna var ju för sådär 30-40 000 år sedan. Jag kommer inte ihåg hur gamla de var, men säg att det var sådär 17 000 år. Så egentligen har det inte dugg med folkvandringar och sånt att göra, utan det var till och med före gallerna.
Ja, för gallerna, de känner jag ju också till efter att ha läst Asterix och Obelix.
Mm. De kom ju från öster allihopa, pådrivna av bland annat hunnerna som drev dem bort ifrån sina bostadsområden.
Och när var det här?
Ja, 400-500-600-talet. 4-5 var det väl i första hand. Flertalet av de här goter och burgunder och allt vad de hette, de var ju inte krigiska i den meningen att de erövrade länder, utan de slog sig ner och sen flyttade de om det inte var något bra. Med tiden så hamnade de ju i Spanien och till och med i Nordafrika. Men det fanns ju en stam som kom lite senare, och det var frankerna.
Vilka var det?
Ja, de kom. Det var ytterligare ett sånt här folkvandringsfolk som blev bortpuffade från Östeuropa. Och det var ett krigarfolk, så de erövrade det galliska området och grundade riken. Och det var 600-700-talet. De här frankerna, de är kända för flera saker, men en viktig sak var att de hindrade den arabiska invasionen. Araberna hade tagit efter Mohammed 600-någonting, så hade de tagit över hela Mellanöstern, hela Nordafrika och även Spanien. Och då ville de ta över frankernas land också. Men då var det en frankisk kung som hindrade dem, så att de fick gå tillbaka till Spanien.
Frankernas land, hur stort var det då?
Ja, det var väldigt likt det nuvarande Frankrike. Men de hade ju inflytande, som det hette på den tiden, långt in i nuvarande Tyskland också. Men de var ju krigiska som sagt, så de satte igång och erövra. Så att deras stora kung, Karl den store, Han kröntes av påven år 800. Det är världshistoriens lättaste årtal att hålla reda på.
Mm.
Han var då kung från Medelhavet upp till Nordsjön. Det är alltså nuvarande Frankrike, Norditalien, hela nuvarande Tyskland, stora delar av Polen. Och det var ett jätterike han var kejsare över. När han dog så lät han sina söner ärva delar. Det var en som ärvde Tyskland och en som ärvde Frankrike. Men de kunde inte, det fanns ju inte några kommunikationer att tala om på den sidan. Det var helt omöjligt att styra ett land. Så man inrättade då grevskap och små kungadömen. De som bodde längst bort, det var marker. Det kallas för markgrevar som skulle skydda landet ifrån fiender. Och de här människorna där funkade ju ganska bra under en ganska lång tid. Men de börjar ju sen, de här grevarna och härtigar och allt vad de var för någonting. De börjar ju inse att varför ska jag lyda kungen? Jag har det ju bra själv. Så han, de slutade då lämna skatt till kungen. De tog skatterna själv.
Och, för det var så systemet fungerade alltså?
Ja, till att börja med så skulle de då vara skatteindrivare också. Men det struntade de ju i till slut. Det slutade med att framförallt den franska kungen satt där i Paris. Hade inga pengar och kunde inte fixa någon här eller någonting. Och genom väldigt komplicerade arvsskiften så kom den engelska kungen att ärva stora delar av hela Västfrankrike. Områdena runt Bordeaux, Loire och även ett stort område uppe i Calais.
Vilken tid är vi nu?
Nu är vi i början på 1300-talet. Det här kom ju med tiden sen att resultera i krig och elände. Men vi kanske skulle gå tillbaka till oron mellan de olika herrarna i Europa. Det var ju ständiga krig och det utmattade ju Europa. Det var en smart påve som kom på något. Att om man låter de här krigstupparna åka till Jerusalem och befria Jerusalem från araberna. De framställde då Jerusalem och Jesu grav och annat som något oerhört heligt. Och ställde man upp på det så fick man syndernas förlåtelse och en massa andra världsliga eller ovärldsliga förlåtelser och annat. Och det var massor. De tyckte ju det var jättekul att få åka till Palestina och slåss där.
Fick man något betalt för det då?
Nej, om det. De fick betala själva. De var ju störtrika de här, så det var inga problem för dem. Men de började ju kunna hålla fred sinsemellan till att börja med i alla fall.
För att de drog iväg på någon slags hike?
Ja, ungefär så. Och det första och andra korstågen var en stor framgång. De erövrade stora delar av Palestina och grundade en kristen stat. Sen gick det åt skogen. Sen började araberna rusta upp sig. Det var en berömd arabisk krigsherre som hette Saladin. Det var han som Arn stred emot också. Och Arn och Rikard Lejonhjärta borde ju ha känt varandra, för de var med i samma krig.
Ja, just det. Rikard Lejonhjärta, han var ju där nere medan Robin Hood höll på att fixa. Och sen kom ju han tillbaka på slutet av alla filmer. Och...
Ja, men det gjorde han aldrig. Man tror inte. Det finns inga bevis för att Rikard Lejonhjärta någonsin har varit i England.
Va?
Nej, han var ju fransman. Han bodde ju i västra Frankrike.
Jaha.
Och det var hans misslyckade bror, när Johan utan land, som fick ta över tronen i England. Och det fick han göra därför att Rikard kom aldrig dit.
Han var i Palestina?
Dels var han i Palestina, och sen gick det åt skogen när de förlorade mot Saladin, så han blev tillfångatagen. Antagligen så åkte han tillbaka till sitt hemland, det vill säga Frankrike. Men nu är vi tillbaka till det här feodalsystemet som det heter, med grevar och hertigar och annat.
Någon slags outsourcing?
Ja, det var det ju verkligen. Men efterträdarna till Johan i England, de kom ju på att varför ska vi nöja oss med halva Frankrike när vi kan ha hela? Så att de började ju rusta upp både här och flotta och försöka ta resten av Frankrike. Och det gick väl så där. De De höll på i 100 år och kriga fram och tillbaka.
Är det det som är något 100-årskriget?
Mm, det är 100-årskriget. Det började med att England anföll resten av Frankrike, för det var lockande. Det var ju, kungen satt i Paris, hade inga pengar. Och de andra grevarna och hertigarna och annat, de var oense sinsemellan. En del var på engelsk sida också. Sen när vi hade kom in en bit på 1400-talet, så hade kungen, det började bli duktiga kungar på den tiden.
Franska?
Franska kungar, ja. De började få pengar, och adelsmän, många av adelsmännen började plötsligt stödja kungen, för de såg att det här går ju inte, vi måste ju enas. Och då kommer Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc var en bondflicka som var, hon ansåg att hon hade Guds kallelse. Hon ställde sig främst i den franska hären, och de blev så gräsligt modiga då allihopa när de kämpade för Gud, så de slog engelsmännen.
Okej, men vänta, förra avsnittet då sa vi ju så här att om man ska vinna ett krig, då ska man ha antingen en teknisk uppfinning, eller så skulle man vara en fantastisk härförare. Men det, hon hade ingenting av det.
Nej, men man ska nog lägga till att ha god psykologisk krigsföring också. Engelsmännen blev ju jätterädda när hon kom, och fransmännen blev oerhört modiga.
Ja.
Sen finns det ju en sak man kan komma ihåg när det gäller 100-årskriget. Ja, två berömda slag. Det ena var det sista riddarslaget. Riddarna hade ju regerat medeltiden under en lång tid, och det trodde de att de gjorde nu också. Men då kom engelsmännen och hade utbildat en massa bågskyttar. Starka bågar, jättestora var de. Och de sköt dem rakt upp i luften och rakt ner i huvudet på alla riddare som dog. Och de var alltså...
Men då var det lite ny teknik ändå.
Ja, det var det.
Ja.
Och sen var det ett slag till. Det var första gången, inte i världshistorien men i Europas historia, man använde krut. Det hade ingen större betydelse annat än att det smällde som tusan. Och att folk blev rädda, för de undrar vad det var. Men det var alltså ett rör som man la in krut i, och så åkte det iväg lite stenar eller något sånt. Men det var första gången. Kineserna hade ju använt det här i hundratals år tidigare, men i Europa kom det då på 1400-talet.
Och när är det här 100-åriga kriget?
1300, början 20-30 någonting, till 1450-40-50.
Ja. Men hur mådde resten av landet under tiden? Eller var alla ute i krig?
Ja, det var ju lite elände. Man tror ju när man pratar om 100-årskriget att man höll på att kriga i 100 år.
Mm.
Och det var ju så att man låg i krig i 100 år. Men slagen var ju inte så många. För under den här perioden, 1340, 50, 60, 70-talet, så var det pest i Europa. Och miljoner människor dog, ända upp i Sverige. Det började med ett skepp som kom till Italien, och sen spred det sig jättesnabbt ut över Europa. Så hela byar, hela städer kunde ligga öde. Och det är klart, då kunde man inte kriga så mycket. Så att det var lite slag och lite då och då så där, men det var inte så att man hade ständiga krig. Men landet, Europa överhuvudtaget, föröddes ju under den här tiden. Sen finns det många ekonomhistorier som anser att det var ett befolkningsöverskott på den här tiden. Och efter pesten, när pesten hade dragit sig tillbaka, så började Europa blomstra. Det fanns massor med åkermark och gott om plats, och folk kunde börja odla. Och inte så många som var hungriga.
Det var oerhört cynisk teori.
Ja, men så var det.
Men efter pesten då är vi inne på, säg, 1500-talet, om jag har varit med?
Ja, senare delen av 1400-talet. Det var ju en ganska lycklig tid för den franska kungahuset. De gifte sig till Bretagne och de erövrade delar av Frankrike. Så med tiden så hade det blivit ett ganska stort landområde som lydde under kungen. Och kriget emot engelsmännen hade också fött någon slags nationalkänsla, även om det är lite tidigt att prata om det. Men det fann, de började känna sig som fransmän på ett helt annat sätt än tidigare, när de var burgunder och normander och allt vad det var. Så att senare delen, fram till början av 1500-talet, så hade, kan man säga att det moderna Frankrike hade fötts, även om det inte liknade det vi har idag. Början av 1500-talet, eller senare delen av 1400-talet, hände någonting som påverkade det mesta även idag. Det var då man uppfann boktryckarkonsten. För tidigare så satt ju en massa munkar i kloster och skrev av alla böcker. Och det tog ju en förfärlig tid, även om de var ganska duktiga. Men det var en Gutenberg i Heidelberg, nej, Mainz var han, va? Jag kommer inte ihåg. Det var i Tyskland i alla fall. Som hittade på att man kunde göra någon slags träram. Och så täljer man ut bokstäver. Så placerar man bokstäverna i den där träramen. Och så kan man trycka tusentals sidor. Och det där fick ju en enorm betydelse. Det var en munk i Tyskland som tyckte att påven hade för stor makt. Han hette Luther. Och han startade någonting som hette reformationen, som fick en direkt betydelse för fransk historia också. Framgången med reformationen, det var ju väldigt mycket det att det spreds. Det fanns en kommunikation via böcker som blev väldigt betydelsefull. Och i Frankrike, så i västra Frankrike framförallt, så dök det upp ganska många så kallade hugenotter, som var alltså protestanter. De protesterade mot kyrkan och de var förföljda av den katolska kyrkan, fick inte utöva sin gudstjänst, och de krigade också. Nu, hugenotterna var ju ganska rika, för det var ju handelsmän och ja, överhuvudtaget yrkesmän. De hade råd att sätta upp arméer, liksom kungen. Så det var stora slag dem emellan.
Mellan kungen och...
Ja. Kungen, kyrkan och hugenotterna. Det var ju framförallt ett krig mot den katolska kyrkan det här. Och de kämpade fram och tillbaka under 1500-talet. Till slut så var det en hugenott, en som heter Henrik, som var kung av Navarra.
Var ligger det?
Det ligger i Pyrenéerna. Mellan Frankrike och Spanien. Och han kom ju på då att om jag påstår att jag är katolik, så kanske jag kan bli kung i hela Frankrike. Och det gjorde han. Och det var det där berömda uttalandet. Han omvände sig till katolicismen och sen sa han att Paris kan vara värt en mässa. Och så blev han kung av hela Frankrike.
Det här låter ju helt sinnessjukt.
Ja, men det var det.
Men hur gick de på det här? Alltså ja. Katolikerna?
Ja, det var ju många katoliker som inte gick på det, så de slog ihjäl honom efter några år.
Jaha. Men han blev ändå vald ett tag.
Han blev utsedd till kung. Han var också arvinge, men han hade inte haft en chans att bli kung om han inte hade omvänt sig till katolicismen.
Men nu måste jag ändå fråga. Vad har det här för betydelse idag? Alltså varför ska vi... Jag förstår ju såklart att man bör veta att det har pågått diverse slag och folkmord. Men hur påverkar det här Frankrike idag?
Ja, på det sättet kan det ju påverka att den katolska kyrkan stärkte ju sin makt, så att de blev lite för mäktiga för sitt eget goda skull. I revolutionen som kommer 100 år senare så skilde de religionen ifrån. Staten och kyrkan fick skilja sig åt. Och resultatet av de här krigen blev ju också att det dök upp en massa maktfullkomliga kardinaler som styrde och ställde under 1600-talet. Henrik dödade 1610. Och efter det så dök det upp, dels var det svaga kungar, och dels så dök det upp då Richelieu och Mazarin, och plus då älskarinnor till kungen som hade stor makt. Det var kaos. Men de katolska kardinalerna hade jättestor makt, världslig makt.
Ja, men de här känner jag ju igen, om du säger Richelieu och Mazarin. Mm. De känner jag igen från Tre musketörerna, kan det stämma?
Det kan stämma. Richelieu spelade ju en roll i De tre musketörerna. Den är ju en helt påhittad historia det här med, som Dumas har skrivit om. Och det hade inte mycket med verkligheten att göra, mer än själva miljön.
Men det som hände var alltså att den katolska kyrkan fick massor med makt efter, ja, Henrik. Och hur länge höll det i sig då?
Till revolutionen, slutet på 1700-talet.
Är vi där redan vid revolutionen
nej,
nu?
Nej, vi är på 1600-talet. Och det viktigaste som hände på 1600-talet, det var det så kallade 30-åriga kriget. Och det var också grundat på reformationen. Efter Luther så var det ett antal nordtyska stater som omvände, eller som blev protestanter. Det satt en tysk-romersk kejsare i Wien och som i bästa fall kunde sätta upp trupper emot Frankrike. Och så var det en kung som också var släkt med kejsaren i Wien i Spanien. Så hela 1600-talet går ut på att eliminera någon av dem. Richelieu var en bra företrädare för det här. Man hade ju en hejduk. Han gav den svenska kungen Gustav II Adolf pengar för att kriga för Richelieus räkning.
Jaha. Ja, just det, för han var där. Vi var inblandade.
Ja, i allra högsta grad. Han kom ända ner till München, Gustav II Adolf, och var på väg att försöka inta Wien. Men sen var i vanlig ordning så var det ju försörjningsproblem. De hade ingenting att äta, de kunde inte röva mer än vad de redan hade gjort. Så han fick dra sig tillbaka till renområdet och sen så blev han ju skjuten. Men som sagt, en stor del av vår hjältehistoria är finansierad av franska pengar.
Aha! Men hur slutade det här 30-åriga kriget då?
Ja, det slutade med en ännu värre förstörelse av Centraleuropa än pesten. Det fanns inte någonting kvar. Inga odlingar, de hade trupperna käkat upp. Inga djur, de hade trupperna käkat upp. Alla värdeföremål, alla, men väldigt många av värdeföremålen som fanns i Tyskland finns idag på svenska slott. I Skokloster vimlar utav grejer som vi har rövat ifrån Tyskland. Men Frankrike påverkades ju inte så mycket. De bara betalade.
Man var inte där och härjade så mycket?
Nej, man satte upp en armé vid Irén och tog lite delar där. Men det var ganska så beskedligt i alla fall jämfört med svenskarna och österrikarna.
Okej, men vad hände i Frankrike under den här tiden då?
Egentligen hände det inte så mycket, utan det är ju, vad som hände var att de fick en väldigt dålig ekonomi. Någonting som, det kostar ju pengar att underhålla svenska herrar och andra. Och det här är ju någonting som får betydelse långt senare. Mot senare delen av 1600-talet så kom ju den stora kungen Ludvig den 14. Och han hade en massa krig för sig, de gick väl så där de där krigen. En del vann han och en del förlorade, men de kostar fruktansvärt mycket pengar. Men han är ju mest känd för att han byggde världens största slott, eller Europas i alla fall, i Versailles. Och det kostade också fruktansvärt mycket pengar, han var tvungen att låna upp dem och satte sig i skuld. Men det struntade han i, för det handlade om att skaffa sig glans och ära. Han, som sagt, förde ett antal krig och betraktades ju då som en absolut monark. Vilket betyder att han bestämde allting. Bland annat så bestämde han att de här tidigare grevarna och hertigarna och annat, de skulle inte få sitta på sina slott och utgöra något hot mot kungamakten längre. Utan de blev inkallade till Versailles. Och där fick de en massa fåniga uppgifter som de älskade. Titta på när han gick på toa och tvätta honom i ansiktet. Eller ja, göra vad som helst av löjliga uppgifter som de slogs om. För att det var en stor ära. Han kanske tittade på dem, kanske till och med pratade med dem också. Och det var det bästa som kunde hända dem där. Och så var det ett otroligt intrigerande i det där slottet. Alla ville vara nära kungen. Men det var ju smart på det sättet att han eliminerade hotet ifrån högaden och drog in dem till Versailles där han kunde kolla koll på dem.
Hur länge var han kung då?
till 1700, början av 1700-talet, 1514 någon gång. Och sen var det någon, Ludvig den 15, han gjorde ingenting annat än att badade i lyx och hade älskarinnor i stora mängder. Och hade ingen som helst begrepp om att styra landet eller något sånt där. Det var alltså det en av orsakerna till franska revolutionen senare. En annan viktig orsak var ju den så kallade upplysningen som kom på den här tiden. Och det var ett antal människor, män förstås. De var påverkade av reformationen och de var påverkade av engelska tänkare. Det var en massa naturvetenskapliga upptäckter vid den här tiden. Newton, han med äpplet och annat som skedde nu. Gemensamt för alla de här upplysningsfilosoferna, det var ju att man ville betona människans egen kraft. Man skulle inte läsa dammiga böcker som Bibeln och sånt, sa de. Utan man skulle försöka titta på vad en människa själv kunde utveckla. Rousseau till exempel, han var den första som överhuvudtaget pratade om barn. Tidigare hade barn i konsten porträtterats som förkrympta vuxna. Plötsligt så började man kunna måla barn som är barnkroppar. Och han kom att få en väldigt stor betydelse, många av dem fick det, men framförallt Rousseau för pedagogik, att överhuvudtaget utvecklas. Voltaire, en annan, han skrev en satir, en samhällskritisk satir som heter Candide. Det var en av de första massproducerade böckerna, den såldes över hela Europa och fick en enorm betydelse. Där de var emot kyrkan och de var emot staten överhuvudtaget. Tillbaka till naturen är ett slagord från deras sida. Och så fanns det en som hette Diderot, som han var chefredaktör kan man kalla det, för en uppslagsbok med hur många band som helst om allt vetande, allt som man visste vid den här tiden från A till Ö.
Mm-hmm. Som forntidens internet.
Ungefär så, ja. Men de här människorna kom ju att påverka. Man kan inte nog betonas det här med boktryckarkonsten. Det de sa och det de gjorde kunde spridas över hela Europa, inte minst då i Frankrike förstås, eftersom de skrev på franska. Då hade ju en väldigt stor betydelse att läskunnigheten hade ökat. Väldigt många mer människor började ifrågasätta det här med kyrkan och kungen och att de hade det ju dåligt. De franska finanserna har aldrig varit bra. Nu var de riktigt dåliga. Och det här ledde fram till revolutionen helt enkelt.
Och när var det?
1789, det är ett sånt där berömt år i världshistorien. Som alla revolutioner började som en borgerlig revolution. Som radikaliserades. Man hade ett national, jag kommer inte ihåg vad det hette, parlament var det i alla fall. Där de radikala satt till vänster och så var det några som satt i mitten och så var det de borgerliga som satt i höger. Därifrån var orden höger och vänster. Det var hur man placerades i den franska nationalförsamlingen, heter det.
Kommer det därifrån?
Ja, det kommer därifrån. Och sen radikaliserades den. Den blev värre och värre. Man tog livet av kungen och drottningen och det var rena eländet.
Jag har hört någonting om Bastiljen.
Ja, det var en av de stora händelserna i början av revolutionen. När hungriga människor, säkert uppeggade av agitatorer, stormade Bastiljen. Bastiljen var vid den tiden ett fängelse som inte användes särskilt mycket. Det satt en tiotal pers där inne och bara några var förfalskare och vad det nu var för någonting. Det ansågs vara en symbol för kungamakten och staten, men det var det ju inte, utan det har blivit i efterhand. I själva verket var de ute efter och fått lite kulor till sina kanoner, så hade hört ett rykte om att det skulle finnas lagrade i Bastiljen. Och så rev de ner det, men inte hittade så särskilt mycket kulor. Men det blev alltså i folkmun, höll jag på att säga, men i historien så har det varit symbolen för det folkliga upproret. Ganska larvigt egentligen, men det blev ju så.
Men det kanske behövs.
Ja, det behövs alldeles säkert. De här kungen, han var väl inte helt galen, men han verkar ju ha blivit starkt påverkad av sin miljö. Han blev kung någon gång 75 eller 74-75. Och hade heller ingen aning om hur man styr ett land.
Han är Ludvig den... Är det 16:e?
Borde det 15-16. Nej, det borde vara 16, ja.
Marie Antoinettes man.
Ja. Och hon var om möjligt ännu värre. Hon var dotter till kejsarinnan av Österrike, eller tysk-romerska riket. Hade aldrig överhuvudtaget sett en vanlig människa eller visste någonting utanför slottet. Det enda hon gjorde som var utanför, hon bodde i Versailles då, var att hon lät bygga en liten bondgård utanför Versailles. Där gick hon och ett antal högadliga tanter och gullade med små lamm och så. Det var hennes kontakt med verkligheten.
Och det var därför hon sa det där med varför ger ni dem inte kakor då, när folk bad om bröd?
Ja. Nej, det är en myt förstås, men det är en ganska bra myt, ungefär som Bastiljen. Det är bra, det kommer man ihåg de där grejerna. Men sen, efter att de hade mördat kungen och drottningen, de hade en son som svalt ihjäl någonstans också. De kallades då för Ludvig den 17:e blir det.
Ja, låter rimligt.
Så blev det bara värre och värre. Det var upplopp och giljotiner restes i alla större städer och man nackade folk hejvilt. Det var inte bara adelsmän som de började. Sen började det ju bli som vanligt, alltså man hackade motståndare eller dumma grannar och allt överhuvudtaget. Men till slut så skapade man någon slags folkdirektoriat och där så satt det lite vettigare människor. Det här folkdirektoriatet fick syn på en begåvad artilleriofficer nere i Sydfrankrike. Han kom från Korsika, han var inte ens fransman, men han var tydligen oerhört begåvad. Så de skickade iväg honom, han hade ju intagit någon borg någonstans, skickade iväg honom med en flotta ner till Egypten, där engelsmännen var. Jag pratar alltså om Napoleon. Det gick inte så bra där. Hans flotta fick stryket av engelsmännen och armén krympt ihop till ingenting. Men det är berömt, det är världsberömt av ett skäl. Och det var att en av han hade ju med sig vetenskapsmän, det hade man alltid på den här tiden när man var ute och kriga, råkade hitta en sten med både grekisk text och text skriven med hieroglyfer. Och då hade man löst hieroglyfernas gåta. Plötsligt kunde man läsa allt som stod på gravarna i hela Egypten.
Var det hans? Mm. Jaha. Och den heter ju Rosetta-stenen.
Ja. Men han kastade sig ombord på ett fartyg och stack därifrån snabbt som ögat för att åka till Paris. Han blev som man kallade första konsul. Det betyder att han fick makt över det där direktoriatet. De var ju hotade från engelsmännen överallt. De hotade med invasioner också för att de var livrädda för revolutionen i England. Och de skulle ju då invadera Frankrike och återinsätta kungen. De var så rädda för att det här var en smitta som skulle sprida sig över hela kontinenten eller över hela Europa. Det här med frihet, jämlikhet och broderskap, det går ju inte ihop med kungar. Absoluta kungamakten direkt.
Berätta lite mer om Napoleon. Vad hände sen när han kom tillbaka?
Han var ju en maktmänniska av rang. Och han såg ju till att alla hans eventuella konkurrenter om makten fick fullkomligt betydelselösa uppgifter någonstans. Vilket betyder att efter bara några år så var han ensam makthavare i hela Frankrike. Och han krönte sig också till kejsare. Men fortfarande var det ju så att han hade ju ambitioner. Och han hade världens bäst organiserade krigsmakt. Som dessutom var förhållandevis billig för att de var värnpliktiga. Och med dem kunde han tåga runt i hela Europa. Erövra land efter land efter land. Det stora misstaget han gjorde, liksom Karl XII och Hitler, det var ju att försöka erövra Ryssland. Det gick ju inte så bra. Han kom i alla fall längst utav de här. Han kom ända till Moskva. Men då tände de hjälp på Moskva, så var han tvungen att åka därifrån, eller gå därifrån. Han åkte med släde, med björnskinn och annat snabbt tillbaka till Frankrike, medan den stora armén, den fick gå till fots. Och flertalet, eller väldigt många i alla fall, dog ju. För det var ju som vanligt då, när man försöker erövra Ryssland så var det ju 40 grader kallt hela tiden. Så att det gick inte så bra, som sagt. Och när han kom tillbaka till Europa så hade tyskarna och andra repat mod. Så att han förlorade, blev satt på elba. Och,
av vem då?
Av ett antal generaler i Tyskland och Österrike och England. Men det var ju så att han var fortfarande en stor hjälte, inte minst i Frankrike. Så att han satt där på elba ett tag och sen så åkte han därifrån, samlade en jättearmé och försökte slå engelsmännen och tyskarna i Waterloo. Men det gick ju så där. Han förlorade i Waterloo, som ligger i Belgien, inte Waterloo. Och blev placerad på världens mest ensliga ö, Sankt Helena, som ligger i Sydatlanten. Och där var han till han dog någon gång 1820-någonting. Men efter Napoleon i Frankrike så var den allmänna åsikten bland de som bestämde att nu måste man gå tillbaka. Och då hade man en stor kongress i Wien 1815, det var flera år, men 1815 brukar man säga. Där man bestämde helt enkelt att man skulle införa kungahuset igen och allting skulle vara som vanligt. Som om Napoleon aldrig hade funnits och som revolutionen aldrig har funnits.
Till och med så?
Men det gick ju inte. Folk, även om det inte var samma folk, men det här förde man ju genom med sig i generationerna. Så både 1830 och 1848 var det revolutioner i Frankrike. Och som alla gick ut på att folket skulle ha större makt, kungen skulle ha mindre makt, framförallt kyrkan skulle ha mindre makt. 1848 gick ju allra längst. Där införde man allmän rösträtt för män till exempel, i första landet i världen. Där var det en ättling till Napoleon. Det var Napoleons och hans farbror som med tiden lyckades göra sig själv till kejsare. Napoleon den tredje.
Men då undrar jag ju lite, det här med folkmakt och kejsare, det känns ju inte riktigt som att det går hand i hand.
Nej, han satte sig över folkmakten, men han gjorde ju en hel del reformer, rösträtter och annat. Och Frankrike fick bra ekonomi. Och det har ju en tendens då, har man det bra så är inte det andra så viktigt. Så det var ju grunden till hans makt. Men det som gjorde att han med tiden föll, det var ju att han började få kejserliga ambitioner. Han trodde ju till slut att han var Napoleon. Så han startade ett hov. Men samtidigt så ska man ju se att den här perioden, 40, 50, 60-talet, det var då kabaréerna i Paris började dyka upp. Både Willer och Cancan och allt.
Moulin Rouge.
Just precis, det kom då också.
Varför då?
Man hade det bra, man kunde ha råd att roa sig. Det var en väldigt stor borgerlig medelklass som var tämligen välbildad och som kunde läsa och som hade gott om pengar. Det är under den här perioden som de där stora franska författarna dyker upp också. Och grunden till deras uppkomst, till jag på att säga, att de överhuvudtaget kunde publicera sig, det var dagspress och veckopress. Man hade dragit igång en massa veckotidningar där Victor Hugo, Zola och vad heter de allihopa? Dumas och allt vad de var. De beskrev små korta följetänger i de där tidningarna. Och så var det något smart förlag då som gjorde böcker utav dem. Till exempel De tre musketörerna och allt vad de hette.
Och när är vi nu ungefär?
Nu är vi i mitten av 1800-talet. Fast Zola, som jag nämnde, han var lite senare. Han verkade i slutet av 1800-talet.
Men nu funderar jag lite på, nu har vi pratat om det här med folkets makt, vi har pratat om revolution, vi har pratat om rösträtt och så vidare. Mm. Vi har inte pratat någonting om kvinnor. Hur var det för dem? Om, i en sånt här revolutionär värld så borde ju de också ha fått någon form av frihet.
Ja, de hade ju salonger. Litterära salonger. Och det började ju tidigt. Det var ju redan på 1700-talet.
Vad betyder det? Vad är det för
något? Det betyder att man samlade både makthavare och författare och författarinnor. Man träffades till exempel på torsdagar eller någonting sånt. Och sen var det någon som läste högt eller så diskuterade man vad man hade läst.
Så inom kulturen så var kvinnan ändå ganska frigjord?
Ja, och hade stor betydelse. Om vi går tillbaka lite tid så fanns det någon som hette Georges Sand. Hon levde ihop med Chopin. Och hon var någon slags författarnas författare och hade väldigt stor betydelse för alla, även manliga författare. Hon hade inte såna här salonger, men man läste henne och hon ansågs vara en av Frankrikes stora författare.
Men Marie Curie, hon höll ju på också. Hon är väl från Frankrike, eller vad?
Hon kom under senare delen av 1800-talet och gjorde hon sina stora upptäckter och... Hon dog ju till slut av strålningen som hon upptäckte. Och det fanns säkert andra, men det är inte jag så bra på. Det fanns säkert andra kvinnliga vetenskapsmän eller kvinnor också. Men om vi går tillbaka till det här, till Napoleon nu, vad avslutar honom?
Napoleon den tredje?
Ja, just det. Och vid den här tiden så hade Tyskland växt sig stort och mäktigt. Och där fanns det en kansler, heter det, som hade all makt och inte kungen. Och han hade bestämt sig för att samla alla tyskar till Tyskland. Och väldigt många tyskar bodde i två franska landskap som heter Elsass och Lorraine. Heter på tyska Elsass och Lottringen och ligger i östra Frankrike. Och han tyckte ju att det var ju inte bra att det skulle vara franska landskap. Så han lurade Napoleon och hans generaler att börja ett krig, och det var ju dödsdömt. De hade ju världens bästa armé i Tyskland. Det blev rena katastrofen och Napoleon fick avgå. Och Elsass och Lorraine kom att heta Elsass och Lottringen och blev tyska. Och sen var det ju elände, för att Napoleons slöseri med sitt hov och byggena i Paris. Och var då man byggde om Paris från en liten håla till de här stora avenyerna som har nu, kostade oerhört mycket pengar och folk var ju ganska sura. Så att det blev ju ett uppror, och det hette kommunalupproret eller vad det var. Det slutade ju med att en förfärlig massa människor sköts ihjäl av polisen. Men till skillnad från tidigare hade man här fotografier. Och man fotograferade liken, och de bilderna spreds i tidningar över hela Frankrike och över hela Europa. De kom upp i svenska tidningar till och med. Man såg döda kommunarder. Och det fick ju en väldigt stor betydelse, att så här kunde man ju inte göra. Så här, det gick ju inte. Men det lugnade ner sig till slut. Och det blev alltså en ekonomi för en gångs skull. En ekonomisk framgångsrik period fram till första världskriget. Den kallades för La Belle Époque. Och det var då man byggde järnvägar och vägar. Och man hade teatrar och Eiffeltornet byggdes. Man gjorde en stor skrytutställning, Parisutställningen. Där man visade vilka fantastiska framsteg de hade gjort. Och överhuvudtaget så gick det bra för Frankrike. Men samtidigt så fanns det ju inbyggda problem, och det kom upp till ytan när en judisk kapten anklagades för spioneri. Genast dömdes han som skyldig utan att man kollade egentligen om han var skyldig eller inte, och så skickade man iväg honom efter några år till Djävulsön nere i Sydamerika. Och då kom den här Sola som jag har pratat om tidigare. Han skrev ett brev till presidenten. Rubriken till det här brevet var J'accuse, jag anklagar. Och han anklagade samhället, han anklagade etablissemanget och annat. Och det hade till slut en roll att den här Dreyfus...
Var det så han hette?
Han hette Dreyfus. Och han kom tillbaka till Frankrike, fick tillbaka alla sina medaljer och grad och allting. Fick till och med hederslegionen och kämpade för Frankrike i första världskriget.
Men när är vi nu?
Omkring 1900. Han kom tillbaka från Djävulsö någon gång 1904, 5, 6 och där någonting.
Hur kommer det sig att just den här mannen Dreyfus, att han har sin plats i historieböckerna?
Det var många som skämdes i Frankrike för att det fanns så många människor som inte tyckte om judar. På det sättet så blev han en symbol. Han är som Jeanne d'Arc på 1900-talet. Men nu kanske vi ska gå över till första världskriget och prata några ord om det bara.
Mm. För det tänker vi, det har vi sagt lite grann med varandra här, att vi tar det i samband med Tyskland, och det kommer antagligen komma upp. Vi tänker ju att vi tar alla länders historia, så att kriget kommer ju att komma upp i varje avsnitt.
Ja, det gör ju det. Och därför så kan vi ta det ganska lättsamt när det gäller, lättsamt är nog inte rätt ord när det gäller ett stort krig, men vad som hände var att Tyskland hade ju storhetsvansinne och ville erövra världen. Och då föll man in med sin armé i Frankrike och nådde nästan fram till Paris. Då man lyckades, där fransmännen lyckades mobilisera allt vad de hade och hindrade. Och det betydde att man fick lov att gräva ner sig. Och detta var 1914, och sen låg man nedgrävd i skyttegravar till 1918.
I 4 år?
Ja, och tog livet av varandra i aldrig tidigare skådad omfattning. Här var kulsprutans förlovade krig. Folk fick störta upp ur gravarna, och så satte folk på andra sidan och sköt med kulsprutor. Båda sidor, både tyskar och de allierade. Bara i Verdun var det ju hundratusentals som dog. Och det handlade om en liten kulle som man skulle ta. Och ibland tog man den och ibland tog man den inte. Och varje gång så var det 10-20 000 som dog. Fullkomligt vansinne.
Hur slutade första världskriget?
Ja, för Frankrikes del så var det någon slags... Det var ju mer eller mindre en utmattad nation. Och första världskriget slutade därför att det kom nya trupper ifrån USA. Och alla var trötta, tyskarna inte minst, och fransmännen och engelsmännen. Så att när det kom friska människor ifrån USA, så de vann helt enkelt. Tyskarna gav upp.
Och det här gillade man väl i Frankrike väldigt mycket. Inte bara på grund av att man hade legat och tagit livet i varandra. Det var väl längre än så tillbaka som man... fick revansch.
Ja, Frankrike fick då tillbaka det de förlorade 1870. Elsass och Lorraine hette oss en gång Elsass och Lorraine. Men det var värre än så. För att fransmännen fullkomligt hatade tyskarna efter det här. Man ansåg att de hade mer eller mindre våldtagit Frankrike. Och då krävde fransmännen att tyskarna skulle betala ett enormt krigsskadestånd. De hade inte så mycket pengar, tyskarna, men det struntade de i, fransmännen. Så de tog och ockuperade en rik del av Saarlandet med rika industrier och annat. Och sög ut det och skulle försöka få sitt krigsskadestånd. Det var ju fullkomligt vansinnigt, för vad det resulterade i var ju en mer eller mindre statskonkurs i Tyskland. Och Frankrike fick inte ut så mycket pengar, för det fanns inga pengar att få ut helt enkelt. Dessutom blev det en superinflation, så pengarna var ingen värda. Det var ganska misslyckat det de höll på med. Frankrikes mellankrigsperiod, det är en elände med strejker och överhuvudtaget varit en väldigt besvärlig tid för den vanliga fransmännen. Och regeringar ska vi inte tala om. De bytte regeringar som man byter överrock ungefär. Det var ju var och varannan dag bytte man regeringar. Den rikedom som hade funnits under La Belle Époque, den var ju fullkomligt borta. Frankrike blev ett fattigt land. Men det här med hatet emot tyskarna, det ställde ju till det på ett annat sätt också. De bestämde sig för att aldrig mer ska tyskarna kunna invadera Frankrike. Och så byggde man världens mur med jättebetong, där en 5 meter tjocka väggar och kanoner och världens modernaste kanoner utefter hela renområdet.
Och hur går ren nu då?
Ja, det går, ja, i det här fallet så går det från norr, nej, från söder, från Bodensjön och ner till Belgien. Men man gjorde ju inte mot Belgien, för det kunde man ju inte göra. Belgien var ju ett av FN neutralt, förklarat neutralt land. Och där kunde man ju inte bygga någon skyddsmur, det gick ju inte. Utan man byggde den mot Tyskland. Och det visade sig, det var inte så smart i slut. Men den där så kallade Maginot-linjen blev fruktansvärt dyr. Och det gjorde de ju... De fick låna pengar, staten fick låna pengar. De hade inga pengar till löner, och det var rena eländet med den där gamla muren. Det var som tyskarnas mur i väst, mellan Öst- och Västtyskland. Det var också alldeles för dyr och ingen hade råd med det.
Men den funkade, eller?
Den Öst-Västtyskland funkade ju.
Just det, men den här då?
Den funkar inte alls. För när Hitler bestämde sig för att starta andra världskriget så gick han ju förstås genom Belgien. Och då satt de där med sin mur, så kunde han anfalla den när han tyckte att han hade lust från baksidan. För det var ju inget hot mot honom. Han kunde ju vandra rakt in över Belgien, norra Frankrike, och det var ju inga problem.
Gick det fort?
Det gick jättefort. Det handlade om några veckor så hade han erövrat hela Frankrike och startat en ny regering i en liten kurort som heter Vichy. Och där var det fransmän som var regeringen, som kallades så för samarbetsmän,
Mamma, säg hur du ska sägas.
Du ser.
Exakt. I alla fall. Medhjälpare.
Medlöpare. Medlöpare snarare, ja. Och det var alltså under ockupationen. Och den ockupationen varade ju då från 1940 till krigsslutet, det är inte krigsslutet, till 44, när engelsmännen kom, eller engelsmännen och amerikanerna kom. Och där finns det ju en väldigt omdiskuterad företeelse som kallas för motståndsrörelsen. Det görs ju filmer om den och man kan läsa böcker om den.
Man kan se Allå, allå, Emlig armén.
Ja då. Motståndsrörelsen var en två rörelser. En borgerlig under de Gaulle och en kommunistisk under Stalin. Det är ju hårdra att säga under Stalin, men de lydde alltså under den sovjetiska internationella rörelsen, som samordnade alla kommunister i hela världen. När vi pratar och ser filmer om motståndsrörelser, så är det nästan bara den borgerliga och de Gaulles motståndsrörelse vi pratar om. Det här berömda fotografiet när de Gaulle går på Champs-Élysées där de befriar Paris, det var en ren demonstration att det är han som har befriat Paris och inte den kommunistiska. För det visade sig, när man börjar titta på de där siffrorna och vad de gör, så var den kommunistiska mycket större. Och de var väldigt välbeväpnade och väldigt skickliga på att spränga järnvägar och broar och allt vad det var för någonting. Men de blev ju handikappade mot slutet av kriget, när Stalin eller Sovjet krävde att de skulle följa varje minsta lilla vink. De fick inte bestämma någonting själva. Då var det många som tröttnade. Och gick man över till de Gaulle istället. De Gaulle var ju en pansargeneral som lyckades ta sig över till London alldeles i början av kriget. Och där satt han och förde ett propagandakrig mot tyskarna, mot ockupationen, mot Vichy. Och lyckades då få Churchill i alla fall att acceptera honom. Roosevelt hatade honom, för han tyckte bara att han var en dum fransman. Men Churchill var på hans sida, och han hade en väldigt stor betydelse för krigsutgången och överhuvudtaget att Frankrike kom att fungera. Däremot så blev han ju inte president i början. Det var en massa andra människor som blev presidenter.
När kriget var slut?
När kriget var slut, ja. Han blev inte president förrän 50, ja, någon gång på 50-talet. När Algerietkriget började. Och då måste vi backa lite grann.
Mm.
För att under 1800-talets senare hälft så började Frankrike bygga upp ett kolonialvälde. Det kom att koncentreras till Östafrika. Nordafrika och Östafrika var franska kolonier. Och den stora och mycket, mycket rika kolonin Indokina, som är alltså Vietnam och Kambodja. Det här hade så sin stora betydelse för den La Belle Époque som vi pratade om. Man tjänade väldigt mycket pengar på bland annat slavhandeln från sina afrikanska kolonier, där man skickade människor från Afrika till Västindien, Haiti bland annat. Och sen fick man socker därifrån och annat och körde hem det till Frankrike. Det var en win-win-situation fullkomligt. Och så åkte skeppen från Frankrike ner till Afrika med industrivaror, kläder och vad man nu behövde. Man hade fulla skepp i triangel. Människor, socker, industrivaror. Sen hade man ju Indokina. 1860-någonting. Så öppnade ju Suezkanalen, heter det.
Var ligger Suezkanalen?
Suezkanalen ligger i Egypten, mellan Röda havet och Medelhavet. När man öppnade den så sparade man veckor istället för att åka runt Afrika.
Mm-hmm.
Det hade stor betydelse, inte minst för Indokina, som producerade massor med nyttiga saker för dem. Gummi och ris och annat som man skeppade till Frankrike.
Vem var det som hade kontrollen över Suezkanalen?
Engelsmännen.
Och det här är ju ett mycket mörkt kapitel.
I Frankrikes historia, ja. Men de tjänade väldigt mycket pengar. Det var mycket lönsamt det här med kolonier. Sen var ju Algeriet hade en speciell ställning i kolonialväldet. Det var egentligen inte en koloni, utan man utnämnde Algeriet till ett departement, alltså ungefär som ett landskap. Det var liksom Bretagne eller Normandie, så var Algeriet ett departement. Och det gav ju dem en speciell ställning. Väldigt mycket fransmän åkte dit och bodde där och uppfostrade, jobbade och annat. Men när Frankrike, det gällde ju alla kolonialmakter, de var ju utmattade efter andra världskriget. De hade inte råd att skicka trupper runt om i världen som de har gjort tidigare och försvara sig. Så stor del av Afrika blev ju fria stater utan krig. Men kriget kom ju i departementet Algeriet. Det vill ju Frankrike till varje pris inte släppa. Och där fanns då en massa generaler. De hade väldigt mycket trupper i Algeriet. Och där radikaliserades det ständigt och jämnt, så att till slut det slutade med att det var regelrätta slag. Man tog folk till fånga och torterade dem. Det är ännu mörkare del av Frankrikes historia det här. Och då såg man ingen annan lösning än att kalla på de Gaulle igen. Han kan väl fixa det här, han var ju kompis med alla generalerna där nere och det var gamla kollegor till honom, så det ordnar sig säkert, trodde fransmännen. Så han blev president.
Och I vanliga Frankrike.
Gjorde någon slags revolution. Startade en ny republik med en väldigt stor makt till presidenten. Den femte republiken som vi har fortfarande. Sen förvånade han alla genom att säga att nu ger vi Algeriet fritt. Och det tyckte ju folk var ganska bra, för att då slapp de ju krig och elände. Men de där nere i Algeriet, de blev...
Generalerna och dem?
Generalerna och trupperna, ja. Och även vanliga människor trakasserade då. En del klarade sig och kunde leva kvar, men väldigt många var tvungna att flytta tillbaka till Frankrike. De var ju fullblodiga fransmän, de kunde ju flytta hur som helst. Och generalerna och trupp, väldigt mycket av soldaterna, de fanns ju i Nice och Cannes, och där bodde de. De kallas för svartfötter, det är ett begrepp som fortfarande finns. Men nu är de ju döda allihopa. Men i alla händelser så var det en väldigt stark statsfientlig rörelse. Grunden till Le Pens makt fanns ju där nere. Le Pen var ju då invandrarfientlig. Och
jag fattar nog inte riktigt det här. Alltså kriget som skedde, eller det som, motsättningen som skedde nere i Algeriet var mellan alltså de nedflyttande franska officerarna.
Ja, och stödda av officerare i Frankrike också. Det var ju samma människor.
Ja, jo, precis. Men mot lokalbefolkningen då?
Mm. Och när mot lokalbefolkningen är väl att ta i. Det fanns ju en befrielserörelse som de var tvungna att kämpa mot.
Och befrielserörelsen var alltså de som bodde där nere.
Mm.
Och när de tog sitt pick och pack och flyttade därifrån, så lämnade de Algeriet i vilket skick då?
Ja, det var ju ganska så förstört, och det var ju inte direkt bombat, men det var ju, de hade ju kanoner. Men Algeriet klarade sig ju i alla fall ekonomiskt, för de hade olja.
Var Algeriet den sista kolonin man släppte då?
I Nordafrika, ja.
I världen då?
Ja, så har vi ju Vietnam, Indokina. I Vietnam, eller i Indokina som det fortfarande hette, så startade tidigt en motståndsrörelse mot Frankrike. Den leddes av en fransk akademiker från Vietnam, Ho Chi Minh hette han. Den blev ju väldigt framgångsrik. Fransmännen höll ju på, de förlorade helt enkelt. Och hela Indokina skulle kunna bli Ho Chi Minhs kommunister, som man kallar det. Och det här kunde ju varken engelsmännen eller amerikanerna acceptera. Så engelsmännen skickade dit en liten trupp. Och amerikanerna skickade dit en stor trupp.
Vad var fransmännen då? Ja, hade de dragit hem?
De hade
eller?
Dragit hem, ja. De hade dessutom inte råd med någon kolonialkrig. De var utfattiga redan då. Men amerikanerna gick ju dit. Och amerikanerna hade en teori under hela kalla kriget. De kallade det för domino-teorin. Att faller en stat till kommunisterna, så faller nästa också. Så de såg ju framför sig hur hela östern skulle bli kommunistisk. Och därför så satsade då allt ifrån Eisenhower via Kennedy och Johnson och även Nixon, satsade miljoners miljoner i pengar och miljoner människor också på att behålla Vietnam. Det gick ju inte. De förlorade dem också.
Och när är vi nu? När slutar Vietnamkriget?
72 var det, va? Men det har egentligen inte med Frankrike att göra. Men det är Frankrike som började det hela, så att säga. Genom att de förlorade ett jätteberömt slag som Dien Bien Phu eller något sånt heter det. De Gaulle kom på 50-talet. Han satt som president ända till 1968. Och då blev han, gamle mannen, väldigt sårad över att folk inte älskade honom. Dök upp en massa ungdomar och hatade honom. Och gjorde tidningar och affischer, framförallt i Sorbonne, men det spred sig sen över hela Frankrike. Och han begrep inte vad de var ute efter. Vad de var ute efter var ju att minska statens makt, statens inflytande. Det är samma sak som man alltid i franska revolutioner från 1789 och framåt. Det handlar om att sätta sig på makten på något sätt och få ner den arroganta makten till hanterliga proportioner på något sätt.
Var det så där då i Frankrike? Ja. Var det en arrogant makt?
Ja, i allra högsta grad. Framförallt då polisen, som ju, de hade ju hur mycket stora befogenheter som helst att låsa in folk och piska dem och slå dem och annat. Så det var rena eländet alltså. Och det här 68 fick ju en väldigt stor betydelse över hela Europa. Det började ju i Berlin en gång i tiden. Men det spred sig sen, och den mest kända konsekvensen var ju då att de Gaulle tvingades avgå helt enkelt.
Började i Berlin?
Ja, 68-rörelsen började i Berlin.
Mm-hmm. Ja, det får vi ta i nästa avsnitt.
Det tar vi i nästa avsnitt, ja. Efter honom så kom ju ett antal presidenter. En del tillhörde hans parti och en del tillhörde socialistpartiet. Men om man ska sammanfatta de här presidenterna, Pompidou, Mitterrand, Giscard d'Estaing och vad nu heter allihopa. Alla hade problemet att statsskulden bara rusade i höjden. Och det gör den ju fortfarande under Sarkozy. Hollande sitter ju idag och pratar om den franska statsskulden som håller på och knäcka landet. Grunden, eller bekymret med det här, är att man har alltså en ganska omfattande sociallagstiftning i Frankrike. Och gör man det allra minsta så rusar folk ut på gatorna och kastar tomater eller och börjar demonstrera. Järnvägarna ställer in och bussarna slutar gå och bensinstationerna stänger. Man vågar inte göra någonting överhuvudtaget.
Hur menar du med göra någonting?
Man måste ju på något sätt försöka spara pengar. Och det går inte. Så fort man tummar på någonting som har med folkets så kallade rättigheter som de anser att de har haft sen Cro-Magnon-människan, så blir det strejk. Och det här har samtliga presidenter, har utom de Gaulle kanske, men alla andra presidenter har ju mötts av det här. Ett jättelikt statsskuld som ökar varje år. Och försöker man göra någonting överhuvudtaget så blir Frankrike lamslaget. Det är ett jätteproblem där.
Nu är det Hollande som
nu
sitter
i
makten.
Hollande, ja, han är socialist. Och han har ju lovat att försöka göra någonting åt det här. Men det har de ju gjort allihopa. Mitterrand var också socialist och han försökte stimulera den franska ekonomi med det traditionella sättet. Låta staten gå in och starta jobb av olika slag, fabriker och annat. Och det gick åt skogen. Det blev för dyrt. Fick stänga ta bort de här åtgärderna, gå tillbaka till det gamla och ökande statsskuld. Frankrike har alltså varit det första landet som bröt EUs budgetöverenskommelse. Och när Frankrike kunde göra det så kunde ju Grekland och Italien och Spanien och Portugal också göra det. Det här är grova förenklingar, men trots allt, det ligger någonting i det.
Mm. Nu så tänkte jag att vi är väl egentligen klara. Det gick lite fort här på slutet, men så kan det ju vara å andra sidan.
Ja.
Ja. Nästa gång vi ses så ska vi ju prata om Tyskland. Och du fick ju en läxa av mig som gick ut på att du skulle lära någonting helt nytt om Tysklands historia. Och det ska ju bli väldigt spännande att höra både dig berätta om hela historien men också det här nya som du lärde dig. Men vi slutar nu helt enkelt.
Okej.
Okay. Tack så hemskt mycket. Tack mamma. Vad sa du att det hette? Kollabo. Kollaboratör. Vi hörs. Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.